Hej och välkommen till KEG-podden, en podcast från institutionen för ekonomisk geografi och kulturgeografi vid Lunds universitet. Jag som pratar just nu heter som vanligt August och i dagens avsnitt så ska vi prata om hållbar omställning, småskalig vatteninfrastruktur och avloppsinfrastruktur. Och med mig för att prata om detta har jag Johan Mjörner, biträdande universitetslektor och forskare vid vår institution. Välkommen till podden.
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Ja, roligt att ha dig här också. Och jag tänker att innan vi börjar prata om dagens teman så tycker jag i alla fall att det har varit intressant att få veta lite mer om dig. Så jag tänker om du skulle kunna presentera dig lite kort för mig och våra lyssnare och kanske svara på frågan hur det kommer sig att du blev forskare inom ekonomisk geografi och också hur du hamnade på spåret att forska om hållbar omställning för just vatteninfrastruktur.
Mm. Ja, vägen till att bli ekonomiograf var väl inte spikrak.
Nej.
Men om man tittar på vad jag var intresserad av som barn och som tonåring och så är det i efterhand fullt rimligt att jag hamnade här.
Mm.
För att de här frågorna om hur man lever på olika platser, hur ekonomin ser ut, vad man lever av, varför saker produceras på olika platser, hur globala handelsflöden ser ut och så vidare. Har liksom alltid intresserat mig och har alltid varit någonting som jag har tittat på när man har rest runt i världen.
Mm.
Men om man ska vara helt krass så handlar det ju om att jag pluggade samhällsvetenskap väldigt brett under många år. Och sen så hittade jag kulturgeografi och ekonomisk geografi och sen var det ganska så rak väg.
Mm.
Tog en kandidat och sen en master i ekonomisk historia och sen då doktorandprogrammet på ett forskningsinstitut för innovationsforskning.
Mm-hmm.
Som heter Circle, som är ett tvärvetenskapligt institut här vid Lunds universitet.
Precis, och som är lite kopplat till geografiska institutioner.
Precis, väldigt, väldigt starkt kopplat till geografiska institutioner. Så att där skrev jag min avhandling om regional utveckling, innovation som en motor för regional utveckling. Och tittade på vad det är som påverkar vilken typ av ekonomiska aktiviteter och vilka industrier som växer fram eller som då förändras, hur industrier förändras i olika regioner.
Mm. Men det tycker jag också är en spännande överlapp där som du sa, att jag har tänkt på att det är många som är forskare inom ekonomisk geografi som har en bakgrund också inom ekonomisk historia just. Men hur kommer det sig egentligen?
För mig så var det väl ett intressant ämne att läsa och det fanns en väldigt bra master i ekonomisk historia här på Lunds universitet där väldigt många ekonomiografer, folk som doktorerade i ekonomisk geografi redan hade gått den utbildningen.
Mm.
Så jag kan väl egentligen inte säga att jag var överdrivet intresserad av ekonomisk historia men det är ett bra, lite grann som ekonomisk geografi, en del av de ekonomiska det ekonomiska liksom fältet som lite grann avviker från klassisk nationalekonomi i att den är kanske lite mer verklighetsförankrad.
Ja.
och det är väl det som tilltalade mig med ekonomisk geografi också, att man tar verkligen avstamp i verkligheten och i människors liksom dagliga liv och leverne när man formulerar sina frågeställningar och sina projekt.
Och om vi fortsätter lite fram till idag då så, och den forskning vi ska prata om idag, alltså avlopps- och vatteninfrastruktur och så, hur hamnade du in på det här spåret?
Jo, men efter disputationen så kände jag väl att det här var ju kul. Men kanske lite mer fokus på hållbarhet i min forskning hade varit intressant. Liksom titta på några av de frågor som är absolut mest aktuella idag. Men även där så handlade det lite grann om slumpen. Att det var en postdoktjänst som jag blev erbjuden på ett institut för vattenforskning i Zürich i Schweiz. Där flera tidigare kollegor från Circle jobbade och som fokuserar enbart på vattensektorn.
Mm.
Så då fick jag egentligen frågan, liksom, kan du tänka dig att titta på innovation och hållbar omställning i vattensektorn i 2 år? Och jag tänkte att ja, men det kan jag väl göra. Och sen redan efter ett par månader så insåg jag att det här var ju otroligt intressant.
Mm.
Och att det var verkligen en kompromiss för mig att titta på vattensektorn som i övrigt jämfört med energi och jämfört med kanske transport kanske upplevs som en lite osexig sektor att studera. Men för mig så blev det verkligen en fullträff. Jag är oerhört fascinerad av den här sektorn. Och framförallt då hur otroligt trögrörlig den har varit de sista, ja men egentligen liksom 400 åren eller så.
Men det tycker jag också är ett genomgående tema för de senaste, eller alla avsnitt som jag gjort hittills i podden, att många forskare har liksom något tema som de intresserar sig väldigt mycket för, och det ofta är det någonting som jag kanske inte har tänkt på jättemycket innan. Men när man väl börjar bena i det och titta hur de här liksom, processerna fungerar i samhället, så blir det liksom väldigt, väldigt intressant och kan vecklas ut på väldigt många olika sätt. Men de teman som vi skulle prata om idag, jag tänkte vi kanske kunde börja och liksom så bena lite i de koncepten som jag nämnde där inledningsvis. Och det handlar ju då om hållbar omställning, kanske man kan börja med. Hur har du tagit dig an detta koncept i din forskning?
Jag kommer ju från en innovationsbakgrund, och där finns det en väldigt stark tanke om att innovation är en av, så både teknisk och social innovation är en av de drivkrafterna eller motorerna bakom en hållbar omställning i flera sektorer. Och det perspektiv som jag använder mig av kombinerar olika typer av innovation. Så man säger att teknologisk utveckling är viktig, men det är inte allt som krävs. Men det krävs fortfarande teknologisk utveckling i många fall för att kunna uppnå hållbara lösningar. I många branscher, inte i alla. I vissa saker måste monteras ner fullständigt och vi måste lägga det åt sidan. Men i många fall så finns det möjlighet till att då leverera samhällstjänster som vatten eller energi eller mobilitet på ett mer hållbart sätt genom att implementera, utveckla och implementera nya innovationer. Som då både är tekniska men även sociala och institutionella och organisatoriska.
Ja men precis, vatten är ju en sån livsavgörande del som man verkligen inte kan avveckla, utan måste kanske komma på nya sätt så att kunna tillgodose samhällen som urbaniseras snabbt eller samhällen som också har varit städer länge, att se till att det finns vatten och infrastruktur.
Och det är också någonting som påverkas av klimatförändringar i väldigt stor utsträckning. Att det är ju nästan halva jordens befolkning har inte tillgång redan nu till ordentlig avloppsinfrastruktur. Och man räknar med att ungefär halva jordens befolkning kommer att vara under någon typ av vattenstress år 2050. Och det här kommer ju inte bli bättre av att medeltemperaturen ökar på jorden, vilket den ju alltid tyder på att
den uppenbarligen gör och
kommer att göra.
Ja, men precis, och det är verkligen viktig forskning och blir viktigare och viktigare. Det går snabbt. Men du har ju då tittat på teknik för sanitetssektorn eller avloppshantering och den vatteninfrastrukturen, och jag undrar om du skulle kunna berätta lite historiskt hur tekniken men kanske också samhället har utvecklats i relation till just den här sortens vatten- eller sanitetsinfrastruktur.
Man, det är ju en väldigt fascinerande sektor som jag sa, för att vi har ju alla någon typ av relation till den. Men man kanske inte riktigt tänker på hur det verkligen fungerar och varför det fungerar så som det fungerar. Så att det är ju egentligen, det här lärde man ju sig på mellanstadiet, att man spolar toaletten med dricksvatten. Det spolas ut i ett system av rör som är i de allra flesta städer ett stort system. Där då avfallet då transporteras till någon typ av central punkt, en reningsanläggning. Där det då renas och sen så spolas det ut, skickas det ut i havet eller i någon typ av vatten. Vattendrag eller
sjö eller något sånt.
Ja. Och det är ju ett rimligt system under vissa förutsättningar. Att man för det första har avloppssystemet, att man har liksom nätverket av rör som man kan transportera detta. Att det inte läcker, att det som man skickar ut i systemet faktiskt kommer till den här centrala punkten där det renas. Att reningen fungerar så att man faktiskt liksom, det man skickar ut i havet är rent nog för att det inte utgör en hälsorisk eller risk för miljön. Och att den mottagande vatten
Vad ska man säga?
Jag vet inte. Vattentäkt är det ju inte. Waterbody på engelska letar jag efter.
Men, vattendraget eller sjön. Liksom.
Att det har kapacitet att ta emot de näringsämnen och organiska material som kommer ut. Va? Och jag är ju inte någon, det ska väl sägas, att jag är ju ingen ingenjör.
Eller kemist eller
något. Eller kemist
liksom.
Eller biolog. Nej. Så att min forskning handlar ju om någonting helt annat, men man har varit tvungen att ta sig an och försöka lära sig någonting om hur det här systemet fungerar. Liksom.
Mm, och just den här storskaliga centraliserade formen av avloppshantering som du beskriver, det kan man väl säga, det är den vanligaste i många av de samhällen som vi tänker på. Alltså i Sverige finns det överallt och det är så det fungerar. Oftast är det liksom en standardlösning kanske.
Jag skulle säga att det är den enda lösningen.
Ja, till och med.
Att det finns många andra de facto-lösningar i världen. Men de anses alltid vara, med vissa undantag då som vi kommer att prata om. De anses alltid vara ett steg på utvecklingstrappan eller en tillfällig lösning eller någonting som man ska försöka bygga bort. Va? Och det man alltid aspirerar på att bygga är de här centraliserade avloppssystemen. Det finns egentligen bara ett sätt att göra det på och en typ av väldigt, väldigt stark guldstandard i sektorn. Som är de här väldigt vattenintensiva, man spolar med dricksvatten. Systemen som kräver väldigt stora investeringar i fysisk infrastruktur. Det krävs långa planeringshorisonter, mycket central planering. Som då i sin tur kräver att man har stabila institutioner och så vidare. Och överlag så kan man säga att det är ju inget per se fel med den här typen av system. Man ser ju att de fungerar ju väldigt bra här i Lund där vi sitter. Vi upplever ju inga problem med någon typ av...
Spola och funkar bra.
Och vi är jätteglada att vi inte vet vad som händer med vattnet när vi har spolat ut det. Men även i länder med de här välutvecklade systemen, när vi har byggt dem på 50- och 60-talet, så har vi problem med åldrande infrastruktur i de regioner som nu även i Sverige börjar få problem med vattenförsörjningen. Så kan det vara värt att titta på hur man skulle kunna liksom, eventuellt fundera på att göra det på något annat sätt än som man gjorde det redan på romartiden mer eller mindre. Va?
Ja, men det är intressant att tänka i den liksom långa historiska bågen av utveckling av det här systemet som har blivit, som du säger, så standardiserat. När vi pratade tidigare inför det här programmet så visade du en bild på ett sånt centraliserat system. Jag tror det var Eker någonstans utanför Helsingborg och i Kathmandu. Och man kan bara vara titta på de här vattenreningsbassängerna i ett foto ovanifrån, så skulle jag i alla fall inte kunna säga vilken av dem som är i Kathmandu och vilken som är i Helsingborg, utan de såg i princip likadana ut. Liksom.
Ja.
Så det är ett extremt globalt standardiserat system. Men som du kom in lite på här, så jag skulle vilja fråga dig då vad den här liksom väldigt standardiserade lösningen och upphöjda idén om lösning för avloppssystem har lett till för problem idag och hur man kan tänka på det utifrån också den hållbara omställningen som vi behöver gå igenom liksom i samhället.
Man ska liksom inte avfärda centraliserade avloppssystem och lägga ner dem där man redan har byggt dem, så att säga. För de fungerar ju väldigt bra, och det är väl också en anledning till varför de har implementerats på så många platser i världen. Speciellt då när man byggde städer framförallt i Europa och USA på 40, 50, 60-talet. Framförallt 50, 60. Vad vi har för problem i ett land som Sverige idag och även i Schweiz där jag jobbade tidigare är att vi har en enorm underhållsskuld på de här centraliserade systemen. Och det, även i ett land som Schweiz, så är det många rör man inte riktigt vet var de är någonstans och som man inte har sett över sen 50- eller 60-talet. Men egentligen så ska man ju prata mer om vilka fördelar man får av andra lösningar. Om vi vill kunna till exempel återvinna vatten, extrahera olika typer av resurser som kväve och fosfor, även få ut lite värme kanske ur avloppsvattnet, så menar ingenjörerna som jag jobbar med att det finns stora vinster med att fundera på vilken skala som är den rätta för avloppsrening.
Så det finns liksom en rörelse här mot kanske mer decentraliserade sätt för att ta hand om avloppsvatten helt enkelt, eller?
Precis, så att de projekt som jag är inblandad i utgår ifrån att det finns stora fördelar tekniskt med att inte då även i länder som Sverige och Schweiz alltid transportera allt avloppsvatten till en och samma punkt, utan att man kan fundera på, går detta att göra på andra nivåer, alltså på stadsdelsnivå eller på kanske kvartersnivå eller till och med på byggnads- eller hushållsnivå.
Och finns det i Sverige då, för jag tänker att det är kommunerna som har ansvar för den här infrastrukturen, finns det ett intresse runt om i Sverige i olika kommuner att börja titta på sådana här lösningar, eller är det fortfarande mest i forskarsidan?
Nej, det finns ett intresse, och det här intresset drivs ju kanske inte så mycket av att man vill utforska nya lösningar, men det kommer väl från två håll kanske. Så det ena är ju att man i nybyggnadsprojekt gärna vill ha någon typ av grön eller hållbar profil. Va? Mm. Och det här har börjat spela över lite grann även på vatten och avlopp. Att det inte bara är energi längre, även om det naturligtvis och kanske också borde vara den största frågan. Så att det är väl en drivkraft, men en annan stor drivkraft är att det är sällan så att en svensk kommun har en massa oanvänd kapacitet i sina befintliga reningsverk. Utan väldigt många kommuner har redan reningsverk som går på max. Mm. Och om man då vill bygga ett sånt här ett nytt område någonstans med ett par tusen lägenheter, så har man ofta inte så väldigt många alternativ vad gäller att koppla på de befintliga reningsverken.
Nej, så då tvingas man nästan lite in i den situationen att börja tänka på nya sätt och innovera hur man kan liksom förhålla sig och hantera avloppsvatten.
Precis, åtminstone så måste man ju börja fundera på, eller man kan ju lättare räkna hem en eventuell förlust av skalekonomier, stordriftsfördelar i ett centraliserat system. Om man då eventuellt tvingas bygga ut eller helt bygga nytt centralt reningsverk. Mm. Och att man då har börjat titta på. Men det är fortfarande inte många kommuner.
Nej, men det kanske är på väg. Vem vet?
Det kan vara. Vi kommer väl in lite grann på det sen.
Ja, precis. Men jag tänkte för idag så ska vi ju prata om två forskningsprojekt som du har bedrivit. Va? Är de avslutade båda två?
Nej, eller? De är båda pågående kan man väl säga. Ja. Jag vet inte när ett projekt avslutas riktigt, men det är fortfarande arbete som är igång.
Okej, men då ska vi prata om två aktiva forskningsprojekt som du håller på och bedriver just i detta nu. Och det ena är i Helsingborg i Oceanhamnen, den stadsdel som håller på att utvecklas där. Och det andra är i Bangalore i södra Indien. Och jag tänkte vi kunde börja prata lite om det i Bangalore kanske. Mm. Och för mig och för oss som lyssnar, så när man hör Bangalore så kanske man tänker på det lilla man vet, att det är en mångmiljonstad i södra Indien som också är känd för att vara väldigt specialiserad inom IT-branschen, om jag inte missminner mig. Och också en stad som så många städer har växt explosionsartat den senaste tiden. Alltså en stark urbanisering har liksom pågått här. Är det en liksom korrekt förenklad beskrivning av Bangalore, eller hur skulle du beskriva den här platsen?
Jo, men det är en bra beskrivning av Bangalore, och det är ju en bra beskrivning, och bortsett från det här med IT-industrin så är det ju en bra beskrivning för väldigt många indiska städer och väldigt många städer generellt i Asien och Afrika. Att det är en stad som har dubblats på, låt säga, 15 år och förväntas att dubblas igen de närmaste 10-15 åren. Mm. Och idag är det kanske du sa, 13 miljoner invånare.
Nej, det sa jag inte, men det är, ja.
Och det här kommer ju med enorma utmaningar. Och då för att brygga lite grann från det vi pratade om med de svenska utmaningarna, så har man ju det finns vissa likheter, men i städer, snabbt växande städer i Asien och Afrika, så har man ju det faktum att städerna dubblas snabbt ofta. Och att den befintliga infrastrukturen har ju aldrig riktigt räckt.
Nej. Nej, hur gör man liksom rent praktiskt när en stad växer så extremt snabbt? Det kanske inte är så att vatteninfrastruktur kan liksom följa med en sån snabb utveckling, eller hur har man tagit sig an det här i Bangalore?
Alltså ett om man pratar generellt, så är ju ett grundläggande, det har ju inte hängt med, va? Och trots enorma investeringar av både länderna själva och Världsbanken och de olika utvecklingsbankerna, så finns det ju nästan ingen stad i Sydasien eller i de snabbt växande städerna i Afrika som har lyckats bygga ut det centraliserade avloppssystemet i den takt som städerna har växt. Och till viss del så beror det ju på kapitalbrist, men i större utsträckning så beror det på att om en stad växer väldigt snabbt och har väldigt mycket osäkerhet i hur staden kommer växa, så måste man ju bygga system som har en enorm överkapacitet för att man ska kunna växa in i, så att säga, den här avloppssystemet i takt med att staden utvecklas, eller staden växer. Och eftersom det är så hög osäkerhet vad gäller planering och man ofta inte har några övergripande stadsplaner och liksom...
Sådana planerande verktyg liksom.
Ja, och sen då dessutom brist på energiförsörjning till reningsverk, reservdelar,
resurser, och
resurser
och
kompetens för vad gäller att driva de här reningsverken och så vidare. Så är det väldigt svårt att hänga med.
Mm.
De allra flesta städer har ju då en väldigt låg täckning av det, i det centraliserade avloppssystemet. Och man räknar i hyfsat realistiska, alltså inte allt för pessimistiska men inte allt för optimistiska heller, beräkningar säger att ungefär alltså lite mindre än 40% i Afrika, lite mer än 40% i Asien av alla stadsbor kommer att ha centraliserat avloppssystem år 2050.
Okay.
Och det här är alltså i framtiden. Siffrorna är betydligt lägre idag.
Mm.
Och i de allra flesta städer så har man det här fortfarande guldstandarden, där man på sikt från politiskt håll pratar om att ja, men vi kommer att utvidga det centraliserade avloppssystemet. Men i just Bangalore så har man valt en annan väg.
Mm.
Där redan 2004 så började man säga att byggföretag, entreprenörer som ville bygga nya medelklassområden i liksom utkanten av Bangalore fick inte längre någon central anslutning.
Okej, så de fick inte koppla upp sig på dem?
Liksom... även om det finns. Mm. Nu finns det oftast inte, så att man bygger ju områden av Bangalore som liksom, staden trycks ju utåt så att säga. Så att den här typen av bostäder som vi tittar på och som vi pratar om nu är lägenhetskomplex av liknande standard som vi har här för den här växande medelklassen i en stad vars ekonomi exploderar. Så att vi tittar ju inte på andra utvecklingsfrågor, det är väl viktigt att poängtera, utan att vi tittar på den här urbana expansionen, det nya som byggs i Bangalore och hur man löser avloppsfrågan där.
Mm, och hur gör man då om man inte får koppla upp sig på ett rör med ett nätverk kopplat till ett centraliserat reningsverk, utan du sa att byggherren eller den som bygger huset själv har ansvar för att lösa det här. Innebär det att det blir ett reningsverk i varje källare eller varje källare
i princip
då liksom?
Så, ja.
Skulle du inte kunna förklara lite om, jag vet att du inte är ingenjör, men liksom lite om hur tekniken fungerar så att man kanske kan se det framför sig?
Mm. Alltså man ska ju inte, det här är ju viktigt att poängtera att vi tycker det här är intressant därför att det är en av de få städer där man har gjort det här skiftet. Där man har gått från att säga ni kommer få centraliserat avlopp snart till att säga nej, det här får ni lösa själva. Och man kan ju kritisera väldigt många aspekter av detta. I hur staten har skiftat ansvaret för avloppsberedning till egentligen då de som bor i lägenheterna i slutändan. Och så vidare. Men det är också en väldigt intressant kontext att titta på. Därför att om man kan lösa de problem som har uppstått i Bangalore som en följd av det här skiftet. Så kan man också lära sig väldigt mycket om hur man skulle kunna organisera ett skifte mot då mer decentraliserad avloppsrening.
Mm.
Så det man har gjort i princip är att säga till byggarna att ni måste bygga ett litet reningsverk i varje lägenhetskomplex. Så ett lägenhetskomplex här, det är inte en liten bostadsrättsförening utan det kan vara flera tusen lägenheter. Så någonstans mellan 200 och kanske upp till 4000 lägenheter har då ett reningsverk i källaren. Så om man översätter det till svensk kontext så är det ju ett litet
samhälle nästan.
Åtminstone ett ordentligt område, ett kvarter. Mm. Liksom. Men där har man då från 2004 sagt att det här får ni bygga.
Mm.
Och det här triggade ju framväxten av en industri i Bangalore som då försöker lösa det här problemet. Och den konventionella lösningen som de flesta körde på i början var att man i princip tog teknik från ett stort reningsverk och så krympte man ner det helt enkelt till ett litet reningsverk. Mm. Och det här gör ju att principiellt så fungerar de här teknologierna väldigt bra. Det finns lite olika variationer, det är SBR, MBR, MBBR och så vidare. Som ingenjörerna pratar glatt om olika för- och nackdelar med. Men i princip kan man säga att de flesta av de här funkar bra, men kräver alldeles för mycket underhåll och service.
Mm, det var det jag tänkte också. Det var det första jag tänkte, om man ska ha det här på den. Om man ska ha ett sånt reningsverk per liksom komplex, det blir ju extremt många reningsverk då.
Det blir det.
Som måste underhållas och tas om hand om och kanske delar behöver bytas ut och så vidare.
Precis,
och så vidare.
Precis.
Så det har varit en svårighet då? Liksom,
det har absolut varit en svårighet.
Få dem att hålla över tid då?
Ja, och att leverera en
bra standard på vatten.
Bra standard kontinuerligt. Mm. Och väldigt mycket under de första åren framförallt så var det väldigt mycket orenat avloppsvatten som läckte ut på det sättet.
Mm. Och du sa att det var så man började. Är det så det ser ut fortfarande idag också, eller har det skett någon sorts innovation där inom hur de här liksom små reningsverken ser ut? Eller? Mm.
Det har skett en del, både på den teknologiska sidan där man har försökt att dels optimera designen på de här så att de är då lättare att sköta, men även en del helt nya designer, naturbaserade, gravitetsbaserade system,
okay.
Som då är med inga eller väldigt få rörliga delar och så vidare. Och då är det alltid en avvägning mellan hur lätt det är att sköta dem och vilken kvalitet man får på vattnet till slut. Liksom.
Mm, så det fungerar bättre idag, kanske man kan säga, rent teknologiskt?
Eller? Det finns ljus på horisonten i alla fall.
Okay.
Och vad vi tycker är intressant är då hur olika lokala företag har arbetat för att försöka lösa detta.
Mm, men det tänkte jag vi kunde gå in på nu. Alltså, om vi nu har liksom tagit oss igenom den teknologiska biten, så har jag förstått det som att aktörskap och de olika aktörerna också är en del av vad ni liksom kollar på i er forskning. Så vad finns det för olika aktörer i den här utvecklingen och spridandet av den här tekniken, skulle du säga, i det här fallet?
Det är ju en ganska så en väldigt lokal affär i Bangalore. Många av delarna och tekniken har utvecklats i andra delar av världen, men tillverkas ofta i Indien. Och sen är det lokala företag i Bangalore som då är liksom en värdekedja från någon som utvecklar tekniken. Där finns en massa konsulter som länkar teknikföretagen med byggarna. Mm. Och sen är det byggföretag och sen är det då företag som efter det att byggaren har lämnat över det till de boende, som då har en liknande som en bostadsrättsförening i Sverige. Så har man företag som då man hyr in för att sköta service och operation och underhåll av de här systemen. Och det har väl egentligen skett innovation i alla de här kategorierna, bortsett från eventuellt konsulterna som mer och mer kanske trycks ut från marknaden lite grann, för de skapar mycket lite värde. Mm. Men så teknikföretagen försöker lösa problemen på sitt håll med nya designer som jag pratade om. Byggarna försöker att lösa vissa problem på sitt håll, och de här företagen som servar och underhåller hittar på utbildningar och nya modeller för att underhålla de här verken som också hjälper en del.
Mm, så det låter som att det är många företag här som är aktörer, och att kommunen eller det offentliga har en ganska tillbakadragen roll. Skulle man kunna säga att det är en sorts marknadsdriven innovation för att liksom utveckla de här systemen?
Det kan man också absolut säga, och det är ett väldigt marknadsdrivet fall det här. Och det är också ett fall som verkligen illustrerar både då vilken potential det finns hos marknaden, att när man sätter upp ramarna för någonting som ska göras på ett visst sätt, så finns det i Indien ett otroligt driv bland företag att vilja ge sig in på marknaden och också i viss mån utveckla nya bättre lösningar. Mm. Men det är också ett fall som väldigt tydligt illustrerar bristerna eller liksom, hur långt marknaden kommer innan det börjar, vilka problem som marknaden inte tar tag i och försöker lösa. Och där kan man absolut säga att staten hade behövt ha en mycket större roll för att lösa en del av de problem som finns. Mm. Men vad vi ser snarare i de sista 5 åren någonting är att det dyker upp andra aktörer som försöker liksom kompensera för den roll som staten inte spelar här. Okay. Och det är dels, till viss del så är det att företagen själva organiserar i branschorganisationer och så vidare, som mer ansvarsfulla företag försöker att själv reglera så att säga. Men vi ser också forskningsinstitut, en del aktivistgrupper och så som pratar om olika typer av miljöproblem och så vidare i Bangalore som då tillsammans försöker att hitta på lite etiketter.
Ja, precis, för det här, och det tänker jag pekar mot en ytterligare dimension som jag ville fråga dig om vi har tittat på teknologi och aktörskap, så institutionalisering är ju också en liksom viktig del av att ta sig an och börja använda såna här nya tekniker och för att aktörerna ska kunna liksom vara aktiva. Och där tänker jag också på, om du skulle vilja säga några ord om hur liksom institutionaliseringen av detta nya sätt att ta hand om avloppsvatten har sett ut. Och jag tänker också på typ så legitimitet hos de här systemen att de ska fungera. För det har ju ändå att göra med något så viktigt som vatten och vatteninfrastruktur. Liksom. Hur har det sett ut liksom på den dimensionen eller den fronten?
Man kan säga att det har varit lite, det har inte funnits någon masterplan för hur man skulle göra detta. Och det som man på institutionaliseringsfronten ser som är mest intressant egentligen är vad som har hänt när man har från då statens sida börjat i praktiken säga till folk att allt vatten i de här systemen måste återvinnas inom lägenhetskomplexet.
Okej, så bara för att förtydliga, det betyder alltså att vattnet som är avlopp ifrån till exempel disk eller toalett ska ner i reningsverket och sen upp igen i rören för att komma ut ur kranen. Är det så du menar?
Det är väl kanske slutmålet. Det är inte så det som krävs i Bangalore idag. Det man i princip gjorde när man insåg problemen med de här systemen och när man insåg att väldigt mycket vatten släpps ut dåligt renat eller orenat i naturen, så sa man i princip från statens håll att ni får inte släppa ut något vatten i naturen överhuvudtaget. Och vad det här innebär är att allt vatten som då produceras, alltså som vi använder, som du sa, för disk eller för bad eller för toalettspolning, går ner till det lokala reningsverket i källaren. Det renas. Och sen har den här då motsvarande bostadsrättsföreningen egentligen 2 alternativ. Det ena är att återanvända vattnet så som de tycker känns rimligt. Framförallt då för trädgårdsskötsel.
Vattna blommor.
Ja. Väldigt mycket blommor har vattnats. De har ganska små trädgårdar. Mm. Men det är ett sätt att bli av med vattnet. Ett annat sätt är biltvätt till exempel. Och ett tredje sätt som då krävs i alla nya byggnader sedan 2014 är att man spolar med vattnet. Mm. Så att vattnet då leds tillbaka upp i lägenheten och sen så använder man det för toalettspolning. Mm. Och då använder man ju vattnet, det renade vattnet flera gånger.
Men finns det planer också på att man ska kunna göra det drickbart igen?
Det finns det. Ja. Och det finns föreningar som gör det. Och det finns företag som gör det också. De är inte många. Men
har du ju
finns
testat att dricka sånt vatten?
Jag har det.
Och du sitter här än idag.
Ja, det verkar ha funkat. Man kan väl säga att det är en komplex fråga hur man ska liksom försäkra sig om att vatten som har renats i ett sånt här reningsverk faktiskt är drickbart. Och det är väl egentligen få företag som vågar, trots att man vet att vattnet är drickbart, att man faktiskt vågar säga till folk att göra det. Men det finns föreningar som gör det och det finns företag som har system som man då kopplar på ett välfungerande reningsverk som då
kontrollerar eller?
Ja, som renar vattnet upp till en nivå som är drickbar.
Mm.
Och sen i den här medelklasskontexten i en stad som Bangalore så har nästan alla hushåll en egen vattenfilteranläggning i lägenheten också. Från någon av de stora tillverkarna. Det kan vara Samsung eller Electrolux eller sådär. Som de då ytterligare kör vattnet igenom innan man eventuellt skulle dricka det.
Mm.
Så att där finns det potential. Men dricksvatten är ju en väldigt liten del av allt vatten som man konsumerar. Så att det första steget utöver toalettspolning hade väl snarare varit att då kanske använda det för dusch.
Dusch och tvätt och sådana saker.
Ja, mm. Precis.
Är det någonting mer du skulle vilja tillägga om det ni har kommit fram eller du har kommit fram till i det här projektet i Bangalore, eller ska vi gå vidare till Helsingborg kanske?
Jag tror att det som projektet i Bangalore tydligt visar, det är att dels att det krävs fortfarande teknologisk utveckling. Att vi har inte teknik som är riktigt anpassad för den här typen av småskalig avloppsrening i en kontext som Bangalore. Och att om man jämför med till exempel projekt i New York eller i San Francisco. Vi hade en konferens nu i somras i Zürich där vi bjöd in folk från olika företag i Bangalore. En del tjänstemän från städer i andra städer i Indien, forskare, och så bjöd vi in folk från tjänstemän från New York och San Francisco, där man också har olika typer av byggnadsnivåsystem. Och så diskuterade man då vad man skulle kunna göra och jämföra de här olika casen. Och det är klart att man i de systemen som man installerar nu i San Francisco, som också återvinner vatten så att man använder det för allting annat än dricksvatten mer eller mindre, har helt andra möjligheter att ställa tekniska krav på det system som installeras. Och vad som är viktigt, tror jag, är att de system som installeras i Bangalore inte ska vara sämre än de system som installeras på andra ställen. Att den indiska medelklassen kommer inte acceptera att deras slutmål för hur avloppsvatten ska hanteras skulle vara sämre än naturligtvis än i andra delar av världen. Så att utmaningen är ju verkligen att hitta tekniska lösningar som får ner prisnivån på ett sätt som gör att de faktiskt kan leverera riktigt bra rening till en något lägre prisbild än vad som finns idag. Och där är vi ju inte.
Nej, det kanske en sån utveckling skulle kanske kunna leda till en ny sorts guldstandard för avloppshantering.
Precis, och det är ju det vi hoppas på, att om man kan lösa den här knuten i Bangalore så finns det potential att eventuellt kopiera det i andra delar av världen.
Mm.
Därför att skiftet, så att säga, har ju redan gjorts i Bangalore. Man har över 4000 av sådana här system installerade redan. Så att det är liksom inte i experimentell skala utan man har ju gjort det.
Man gör det på riktigt.
Man gör det på riktigt, ja. Och vare sig det funkar eller inte. Så att det är väldigt viktigt för aktörer att liksom, och att staten också naturligtvis måste spela en större roll i idealfallet.
Mm. Och just det här med att kunna ta inspiration och liksom använda lösningar som utvecklas på en plats för att implementera dem på en annan. Det var också en del av det forskningsprojektet som du fortfarande har då i Helsingborg och Oceanhamnen där. Och jag tänkte för de lyssnare och för mig också, jag var tvungen att kolla upp lite vad Oceanhamnen var. Och jag hittade på internet att det är ju en nyutvecklad stadsdel som är vattennära och är lite blandad med både kontorsbyggnader och bostadsbyggnader. Men som också, som du sa i början av avsnittet, har en liksom prägel eller bild av att gå lite i första ledet när det gäller hållbar utveckling och omställningen till ett hållbart samhälle. Så det är väl en liten kort introduktion till Oceanhamnen i Helsingborg, eller skulle du introducera den på något annat sätt?
Nej, men det låter fullt rimligt. Det är ju ett, som vi har sett i många, många svenska kommuner, ett utvecklingsprojekt i en del av stan som ligger väldigt attraktivt men som inte har, som då kanske de tidigare industrier som och också dessutom ligger granne med Öresundsverket som är det centraliserade avlopps.
Ja, det blir lite lustigt då att man väljer just på den platsen att använda sig av ett decentraliserat då vattenavloppssystem. Eller? Mm. För det har man gjort här
har man
också.
Gjort, har man gjort. Så att där drevs det så som vi pratade om i början av att man ville ha en grön profil. Man ville bli energipositiva var väl den första. Det har man väl gått ifrån om jag har förstått det rätt. Och en del, då var man ju tvungen att titta på alla möjliga lösningar för att producera energi i området. Och då såg man biogasproduktion från avloppsvatten som en tanke där man då skulle kunna titta på eventuella lösningar som fanns.
Mm.
Men även där så drevs det, så som vi också pratade om i början, av att Öresundsverket, det centraliserade avloppsreningsverket, var fullt så att säga.
Mm.
Så att även där fanns den här drivkraften som då kompletterade den gröna profilen.
Mm. Och rent tekniskt så, om jag förstått rätt, fungerar det så att man separerar olika sorts avlopp.
Precis.
Om man har till exempel en kvarn i vasken som man kanske har sett lite i nybyggda bostäder där man kan köra ner sitt kompostavfall rätt ner i vasken i en sån kvarn, eller?
Precis.
Och sen separerar man det för att göra olika saker med vattnet efteråt, eller?
Precis. Så att där var ju den bakomliggande drivkraften, en viktig del av det, var ju resursutvinning. Och då var det ju framförallt biogas man ville producera, men även då att utvinna fosfor och kväve och göra gödsel av såna små pellets gör man idag. Och man tittar också på värmeväxlare och så för att kunna utvinna värme ur vattnet. Och då insåg man att källsortera avloppssystemet var en väldigt viktig del av det. Och i Helsingborg så valde man en lösning där man har tre rör ut. Man kallar till och med systemet tre rör ut.
Okay.
Så man har tre rör från varje lägenhet. Det är svartvatten, alltså toalettvatten. Mm. Det är gråvatten. Som
dusch och disk och sånt, eller?
Precis, ja. Dusch, disk, bad och så.
Tvätt kanske
tvätt
också.
Tvätt också.
Mm.
Och sen har man matavfall, en som du säger, en kvarn i vasken där man då kör ner allt matavfall. Och sen har man ett vakuumbaserat avloppssystem med vakuumtoaletter som då är... alla har ju använt en vakuumtoalett på ett flygplan eller på en båt. Och de är ungefär så tekniken är sådan, men man har då, det har hänt ganska mycket med dem jämfört med dem som man har på flygplanstoaletterna.
Okej, okay, men det är sådana flygplanstoaletter så det låter så mycket?
Nej, det låter betydligt mindre. Det är väl en av de stora utmaningarna man har haft med att man måste få dem att låta mindre. Liksom. Och det har man gjort, och man har lite vatten i dem också så att det, liksom, det upplevs som en vanlig spolning, men det är ett vakuumsystem. Då. Och det här då leds till ett reningsverk som är i kvarteret som då inte sitter ihop med det centraliserade systemet. Det är kopplat på det, på röret, men allting då renas lokalt, och där då så är det framförallt biogasproduktion. Så att man tar svart vatten och matavfall och så då utvinner man biogas från det. Och den biogasen då kan man då mata in i ett befintligt distributionssystem som finns i Skåne sedan tidigare.
Mm, så det finns ingen direkt återvinning av gråvattnet då in i systemet igen, att man kan liksom duscha i samma vatten flera gånger? Eller?
De har inte direkt i lägenheterna, men de har ett projekt nu där man planerar att fylla swimmingpooler i Helsingborg med återvunnet vatten från det här systemet. För att det man får ut är ju av dricksvattens kvalitet i princip, säger de som mäter detta.
Ja, har du provat att dricka det vattnet?
Nej, det har jag inte gjort.
Men det kanske kommer snart.
Antagligen.
Men det du har tittat på i ditt forskningsprojekt här är kopplat till Helsingborg, det är ju då hur man kan ta såna här lösningar och liksom från en plats med specifik kontext och implementera på en annan plats. Och om jag förstått det rätt så är de i Helsingborg och Oceanhamnen, de var ju ganska tidigt ute i en svensk kontext, eller kanske till och med lite unika i en svensk kontext av att göra en sån här grej, och kanske inte kunde åka över till en grannkommun precis för att kolla hur de har gjort, utan vart fick de sin inspiration ifrån?
Alltså, när man säger att de är unika så finns det nog kommuner som säger emot.
Ja.
Men systemet man har byggt är ju det överlägset längst komna och största i Sverige. Det finns kommuner som har pratat om det här väldigt länge. Det finns också andra exempel på källsorterande avlopp på olika skalnivåer och i väldigt små system framförallt. Framförallt då att man separerar urin från... alltså i själva toaletten, att man har två olika sätt att separera urin från resten.
Mm.
Men Helsingborg är överlägset störst och först i den skalan. Och vad vi har gjort i projektet är att vi var lite intresserade av var de här lösningarna kom ifrån. Så att vi har tittat på Helsingborg. Vi har också tittat på ett liknande system i Hamburg. Vi har kartlagt tidiga forskningsinitiativ i olika europeiska städer. Framförallt i Sneek i Nederländerna. I Wageningen i Nederländerna. Och det finns också ett litet projekt i Oslo under 90-talet. Där då den här grundläggande tekniska kompetensen utvecklades, tekniska kunskapen. Och sen då i Hamburg och i Helsingborg så var det första gången man då tog de här olika pusselbitarna som utvecklats i olika delar och satte ihop det. Och vad vi nu tycker är väldigt spännande att se är hur en typ av mall för den här liksom, sociotekniska konfigurationen som utvecklats i Hamburg och Helsingborg, hur en mall för den här konfigurationen har börjat liksom, hitta andra delar av Europa och börjat implementeras på andra ställen.
Mm, men om vi går tillbaka lite, jag är nyfiken på att liksom, fråga dig om hur Helsingborg, som jag antar det är Helsingborgs kommun eller de byggherrarna eller utvecklarna som har ansvar för själva kvarteret, Oceanhamnen, hur lyckades de få kunskapen att komma till Helsingborg? Är det liksom att man bjuder in forskare som har kontakter eller reser helsingborgarna iväg någon annanstans för att ta del av och liksom lära sig den här tekniken och hur den ska användas?
De tekniska pusselbitarna fanns ju tillgängliga dels genom akademiska artiklar och genom publicerat material från olika ställen. Men det var som du säger att helsingborgarna reste ut i världen och samlade på sig erfarenheter från då tidigare projekt. Framförallt Sneek i Nederländerna. Och de tidigare projekten, dels så var det nyttigt för ingenjörerna att se liksom, systemen in action så att säga. Men de var också väldigt viktiga för att övertyga folk som var lite tveksamma, beslutsfattare, men också då VA-ingenjörer som har ett väldigt liksom, konkret, tydligt sätt en tanke om hur ett avloppssystem byggs. Att man fick möjlighet att visa för dem system som, ja okej, de kanske inte fungerade perfekt, men vi kan göra det perfekt i Helsingborg. Och så att det var liksom en direkt att man åkte på studieresor och man tog också senare byggföretag och de här entreprenörerna som i slutändan bygger lägenheterna. De var också väldigt skeptiska, framförallt i vakuumsystemet.
Mm. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig, och det måste varit en liksom lång och tidvis komplicerad process när man har så många aktörer inblandade som det ändå är att liksom utveckla ett nytt sånt här område och se till att man får med alla att gå åt samma håll när det gäller såna här saker. Och särskilt när det finns tidigare sätt som man alltid har gjort på. Liksom. Mm. Att lyckas få folk att ändra sig kan ju inte vara helt enkelt.
Nej, men sen är vi i Sverige har vi en väldigt speciell kontext i våra kommuner, att när man vill göra någonting så finns det ofta ganska snabbt en konsensus kring hur det ska göras. Alltså. Men det är klart att som du säger att redan på nivån av det här att i Sverige så ägs ju avfallet av en annan organisation än den organisation som ansvarar för avloppssystemet. Och där måste ju då göras avtal som är helt nya och som är specifika för just det här att man vill kunna skicka matavfall ner i avloppssystemet och sen då använda det för biogasproduktion och vem som äger slutprodukten och så vidare. Mm. Så men just i Helsingborgsfallet så löste man det ganska effektivt, och det var aldrig några stora konflikter, utan det stora som är intressant här för oss, det är ju att se hur det här systemet liksom, genom olika pusselbitar från olika ställen i Europa satte samman i Helsingborg, och att det man satte samman var å ena sidan helt nytt, men å andra sidan så var det inte så att man egentligen utvecklade unika lösningar på någon av pusselbitarna i Helsingborg, utan det var att man satte ihop saker som var bevisat att fungera på andra ställen. Och den här då mallen som nu växer fram kommer man väldigt sannolikt att implementera i ett nytt område i Helsingborg, Östra Ramlösa, där det är mer då drivet av att det ligger långt ifrån reningsverket och att man då det är billigare att koppla på ett
lokalt system
liksom. Än att skicka det långt.
Så man kan säga då att de har utvecklat någon sorts template eller en mall då för hur man kan gå tillväga för att göra det här.
Och där ser vi också då att svenska kommuner för svenska kommuner så är den här mallen mer tillgänglig än när de har besök från Belgien eller från Nederländerna som också kommer. Mm. Men även där så vad de är ute efter, det är då inte nödvändigtvis den tekniska kompetensen. För den finns i väldigt många VA-organisationer i Europa. Men vad de är ute efter är att se någonting som faktiskt är implementerat i en skala, i Helsingborg så är det över 1000 lägenheter, i en skala som är liksom betydande. Och att man visar på att det här är inget experiment längre. Det här funkar. Mm. Och att det ger en otrolig trygghet till organisationer och även i andra länder som vi då vill implementera den här typen av system. Liksom.
Mm, och det är det jag tycker är så spännande med den här forskningen också. Att den är på i det. Den analyserar någonting som är i stadiet av att börja bli ganska stort, verkar det som. Eller ser du att det finns någon sorts större förändring? Alltså att man nu har det här implementerats på större skala på flera ställen liksom. Och att man kanske ser en större förändring i hur man ska förhålla sig till avloppsvatten och att den här globala liksom golden standard som vi pratade om i början, att den kanske börjar ruckas lite på och kanske sakta men säkert brytas ner. Eller?
Det önskar man sig ju och det är klart att vi ser embryon till det och det är ju de vi studerar. Va? Och då egentligen där så ser jag väl att själva uppskalningen av det här har ju mycket högre potential att hända snabbt i snabbt växande ekonomier med snabbt växande städer. Mm. Därför det är också där som behoven är, där behoven är som allra störst. Va? Men det faktum att man har byggt den här typen av system i Hamburg i stor skala, i Helsingborg i stor skala och att man det växer fram nätverk där aktörer då utbyter information med varandra på europeisk nivå och så vidare visar ju att det växer fram åtminstone som ett alternativ för vissa kontexter i vissa fall till ett alternativ till att expandera det centrala avloppssystemet och att man också visar på fördelarna väldigt tydligt med att kunna lättare. Man kan ju utvinna resurser även i centraliserade avloppssystem. Men att man visar på potentialen med de här små systemen. Att det blir lättare att utvinna resurser och det blir lättare att återvinna vattnet. Och att man då i städer som har olika drivkrafter fortfarande har någon typ av go-to-lösning. Så att man inte i varje fall måste uppfinna hjulet på nytt. Det är klart att det gör att spridningen av de här systemen går snabbare i Europa. Men samtidigt när vi sitter på en workshop med då olika aktörer från Europa och vi ber dem vara lite visionära, och det här är då de visionära aktörerna, va? Och vi frågar dem i princip hur många sådana här system har vi i Europa om, låt säga, 10 år? Ja, men en riktigt bra vision kanske är 20-30 system. Liksom. Därför att planeringshorisonterna är så långa och det krävs så mycket för att man då ska våga ta det här steget och göra någonting helt annorlunda. Så att, ja. Det
finns en del kvar att göra.
Det finns jättemycket kvar att göra. Mm. Och man ska ju heller inte, som jag sa i början, att de centraliserade systemen fungerar ju när de finns. Så att det är ju en sektor där när behoven uppstår så måste det finnas inte bara den här lösningen som nu har växt fram i Helsingborg och Hamburg, utan det måste finnas en portfölj av olika lösningar man kan välja mellan. Mm. Men att framtiden för vatten- och avloppssektorn är ju inte att det ska dyka upp en lösning som då ersätter den befintliga dominanta regimen så att säga av centraliserade avloppsinfrastruktur, utan det är ju att det ska växa fram lösningar som passar de platsspecifika utmaningar som olika städer har. Mm. Och där är det som har utvecklats i Helsingborg och Hamburg är liksom en möjlig del av den här portföljen. Mm. Medans det man ser i Bangalore kan ju ha betydligt större genomslagskraft i mer generellt snabbväxande städer. Mm. Om man då lyckas lösa de ganska fundamentala problem som finns med det idag.
Mm, och där tänker jag också att det är en viktig del av just det decentraliserade, att det finns att man vill behålla någon sorts flexibilitet och anpassningsbarhet i vilka val man ska göra för de specifika platser som det här behöver implementeras och användas på.
Precis.
Men jag tänkte vi kanske skulle börja runda av lite. Vill du liksom lägga till några generella slutsatser utav båda forskningsprojekten eller säga någonting annat som du inte fått säga än?
Fritt val. Nej, men det kan man kan säga är väl att vi idag fokuserar väldigt mycket på det som det är ju, det jag sa i början att vatten- och avloppsinfrastrukturen är ganska osexig.
Mm.
Och när vi då börjar prata om återvinning av dricksvatten, det är klart att det blir lite sexigare. Men en jättefråga som då också är väldigt relevant för oss här i europeiska städer är ju dels övergödningen av våra hav och att försöka bryta beroendet av fossila gödningsmedel, alltså konstgödsel.
Mm.
Och där kommer vi vara tvungna att liksom stänga den här loopen av kväveloopen.
Mm.
Och det är uppenbart att återvinning eller då resursutvinning av avloppsvatten kommer att bli en jätteviktig del där.
Mm.
Och det kan man göra i centraliserade system. Du hade behövt prata med en ingenjör för att riktigt förstå detaljerna kring för- och nackdelar med de här olika lösningarna. Men att det här är någonting som kanske då är ännu osexigare men väldigt, väldigt viktigt. Och där är ju den typen av system som man bygger i Helsingborg. De gör ju detta i viss utsträckning. Att man tillverkar gödsel som man då i nuläget ger till bönder i pelletsform. Men att i framtiden så är ju tanken att det ska finnas en marknad för den här typen av produkter. Så att man då även kan få en inkomstkälla till kommunen.
Mm. Och du sa ju att båda de här projekten fortfarande var pågående. Men vad är liksom nästa steg efter idag? Liksom? Vad är det du är intresserad av att kolla mer på?
Det är intressant att framförallt om vi kollar på en indisk kontext så ser man, vad man slås av i Indien är att det vi typiskt skulle kalla för resursbrist är en situation som i vissa aspekter inte är problemet i Bangalore. Kompetensen finns där, kapitalet finns där. I den del av samhället som vi tittar på, i de här snabbt växande medelklassområdena, så finns kompetensen, där finns kapital, där finns företag, där finns innovationskraft, allting finns där. Men de här recepten liksom, för hur man sätter ihop detta saknar man. Och så det här tänket på att kunna utveckla någon typ av mallar som då ska sätta sig någonstans och sen ska då kunna möjliggöra att man kopierar framgångsrika lösningar mellan olika ställen. Jag tror det är där man ska fokusera snarare än att då försöka överföra teknisk kompetens mellan olika platser. Därför den finns i de stora indiska städerna likväl som den finns i städer här i Europa.
Mm, men det är jättespännande. Det får vi se till att prata mer om någon annan gång när du har kommit längre på den fronten. Och som sista fråga så bad jag dig att ta med ett litet tips till mig och våra lyssnare som vill lära sig mer om de här teman och den forskningen som vi har pratat om idag. Har du tagit med dig något litet tips?
Mm, det har jag gjort. Och där tänkte jag att nu har vi ju pratat om avloppsinfrastruktur och det finns en bok skriven av en journalist som heter Chelsea Wald som heter Pipe Dreams. The Urgent Global Quest to Transform the Toilet. Och det här är en bok som då helt och hållet fokuserar på en grundläggande genomgång av historien bakom varför våra avloppssystem ser ut som de gör idag. Och fokuserar då på själva toaletten. Mm. Och det har vi inte pratat om så mycket här och det är inte det min forskning handlar om. Men jag tycker att det är liksom en utmärkt bok för om man är intresserad av det något bizarra historien om varför våra toaletter ser ut som de gör idag och hur det kopplas till modernitet och tankar om liksom en toppen av utvecklingspyramiden, att man har den vita kaklade vattenspolande toaletten. Så tycker jag man ska läsa den boken.
Mm, det låter som en superbra cliffhanger där, den bizarra historien om toalettens framväxt och utveckling. Det ska jag ta till mig och kolla upp. Men då tror jag att vi var färdiga för idag. Så då var det bara för mig att säga tack för att du har lyssnat på Keggpodden. Och det här är alltså en podcast från institutionen för ekonomisk geografi och kulturgeografi vid Lunds universitet. Och om man vill komma i kontakt med oss så går det bra att gå in på vår hemsida som är keg.lu.se/kontakt, så finns det kontaktuppgifter där. Vi hörs!